Röster.
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 Dagens programledare är Göran.
Dina röster i vardagen.
Ja, hej och välkomna till Fontänbubbel. Som ni hörde i vignetten så är dagens programledare Göran. Och det heter jag också. Jag är alltså programledare. Det är den 12 december, vilket innebär att det är 12 dagar till julafton. Men det är en ödesdag i framförallt i England idag. General election, och det innebär mycket för Englands framtid. Men det ska inte programmet handla om, utan den första låten vi spelar ska ge en ledtråd till vad det handlar om. Och det är The Kinks som spelar. Ja, det var The Kinks och deras frontfigur och sångare Ray Davies. Han nämnde många filmstjärnor, och han nämnde också Hollywood Boulevard. Ni vet gatan där som är en massa stjärnor på trottoaren med berömda filmstjärnors namn på. Donald Trump har också en stjärna där. Jag har aldrig fattat varför han är med där. Men i och för sig brukar den saboteras ganska ofta. Jag ska berätta lite om mig själv först och mitt förhållande till film. Det började redan tidigt, matinéer, och sen så när jag växte upp så jag har alltid sett lite äldre ut än vad jag är, så att jag började väl komma in på 15-årsfilmer när jag var 13-14. Trots att den ene biljettförsäljaren bodde granne med oss och visste exakt hur gammal jag var, så kom jag in ändå. Man talar ofta om världens bästa film. Och det går naturligtvis inte att säga. Men bland filmkritikerna genom historien så finns det tre stycken. Och generationen före mig, de som var födda 20, 30 och 40-talet, de sa alltid att Citizen Kane var världens bästa film med Orson Welles. Min egen generation och många decennier framåt så var det Gudfadern med Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro. Men den seglades förbi för bara ett par år sedan av Nyckeln till frihet med Tim Robbins och Morgan Freeman. Jag har själv varit filmrecensent under många år i dagstidningsbranschen. Och jag har fått höra mycket att ja, men de recensenterna ska man ju inte lita på. Det är ju bara sådana svåra, konstiga filmer. Det är det inte alls, för att vi säger alla filmer. Och faktum är att när jag har recenserat en film så läser jag alltid så många andra recensenter jag kan. Och vi är förvånansvärt lika varandra i våra betyg och vad vi tycker. Så att någonting kan vi nog. Det kommer upp en kille här som heter Soran som ska berätta lite om sitt förhållande till film, tror jag. Japp. Hej Soran.
Hej. Ja, jag har sett mycket film.
genom mitt liv. Men jag tänker ofta på den här att det flesta förhållande till film är den av verklighetsflykt. Att oavsett om det är en hemsk historia eller en upplyftande historia, så är det något, ett uppbrott från ens egen verklighet. Men det är väldigt, väldigt sällan det är något som gör att man faktiskt mår dåligt av att se en film. Det finns några få undantag när man verkligen ser någons verklighet som är så hemsk att man har ingen annan reaktion än att må dåligt av det. Och jag tycker det kan också vara viktigt att för film är så lättillgängligt. Det finns på TV, det finns på biograferna, det finns, man kan se det på datorn. Men man väljer det för att må bra med tillvaron, för att få en liten flykt från ens trista vardag. När jag var på väg in i ett skov så såg jag Lilja Forever på bio. Och det var ju en väldigt hemsk upplevelse, men jag ångrar aldrig att jag såg den, även om det var ett värsta möjliga tillfället för mig att se en sån film. Just för att man behöver bli påmind om att där film som verktyg kan berätta allt möjligt och få en att känna allt möjligt.
Kan du berätta lite om den utan att avslöja den?
Om filmen?
Ja.
Lilja Forever handlar om en rysk tonårig tjej som hamnar i trafficking, som blir en sexslav i Sverige. Hon hämtas från Ryssland, från ett helvete där till ett ännu värre helvete när hon kommer till Sverige. Och det slutar med att hon tar sitt liv. Och det är baserat på en verklig historia i Malmö. Man hittar en tjej som bara ingen visste vem det var. Och då uppdannades den här hemska historien. Och den släpptes 2002. Och den vållade stor debatt. Och den fick mig att må riktigt, riktigt dåligt. För att det är en verklighet som jag valde att blunda för väldigt länge. Att det här finns, det här pågår i världen. Och därför är det väldigt lätt att bara gå till bio och se någon Marvel-film och sen koppla bort. Men inte för att det är något fel i det, men det finns så mycket annat som film kan erbjuda. Och det är viktigt att ta och vara modig och se den verkligheten också.
Ja, det är alldeles riktigt. Romantisk komedi är någonting som jag inte går på. Jag bestämmer mig redan där för genren, alltså det tittar jag inte på. Men ja. Fortsätt gärna.
Ja, ska jag fortsätta? Jag tänker också på att verklighetsflykt är så konstigt att man flyr från verkligheten och mår bra även om det är en hemsk historia som berättas. Så det är inte själva historiens berättelse eller slutpunkt, om det slutar i tragedi eller inte, utan det är hur oundvikligt det till sist blir att man inte kan blunda bort det här händer framför ögonen på mig och det här händer ute i världen. Och det är väldigt få filmer som har fått mig att må riktigt dåligt. Men det känns ändå som att man är människa då. Att man kan låta sig beröras på det sättet. Men jag älskar film av helt andra orsaker. Och det är för att det är sånt fantastiskt medium med bilder och musik och dialog som oftast får mig att må bättre när filmen är slut.
Okej, vi håller där lite och jag ska spela en låt till. Ja, det här var ju temat ur Gudfadern, vilket är min absoluta favoritfilm och världens bästa film enligt mig själv. Jag tänkte att jag skulle få upp här vår publiks yngsta medlem, Eli. Han är bara 23 år.
Ja, hallå, hallå.
Hallå där. Jag tänkte på vad Soran sa innan om Lilja Forever, att han hade varit och sett den på bio. Det är ju kris för biograferna nu för tiden. Går du på bio?
Ja, jo, det gör jag ju.
Ofta?
Ja, eller vad är ofta?
Jo, jag menar, ser du mest ny film på bio eller tittar du på de här Netflix och HBO eller tittar du på piratkopierade
kan jag inte säga här. Men, men jag skulle nog säga att jag är en kombination av båda, skulle jag säga. Så jag kollar nog mycket på bio. Men kollar nog mest såklart på Netflix, HBO och andra streamingtjänster. Det skulle jag absolut säga.
Och ditt kompisgäng, är det samma sak där?
Om jag talar egenskap av unga människor och sådär, vad har för erfarenhet av det, så skulle jag nog säga att folk kollar nog i regel mer på Netflix och HBO och sådär, mer än vad de går på bio.
Ja, för det är ju ett väldigt stort problem om vi tycker att Hollywood är det största filmproducerande stället i världen, förutom kanske Indien och deras Bollywoodfilmer, men de känner vi ju inte till. Men grejen är att nu för tiden så vågar ju inte Hollywood göra de allra dyraste och största satsningarna. För att där är alltid någon som snor en kopia. Och då är det liksom kört att tjäna några pengar på dem. Tänker man på det när man kollar på en piratkopia?
Jag kollar ju inte på piratkopia direkt. Jag tänker att den tiden är nog förbi. Men sen så uppstår det ju ett annat problem med Netflix och HBO och de här. Att det är ju en serie eller en film i princip måste gå med på avtal med Netflix eller HBO för att kunna nå ut en publik överhuvudtaget. Vilket gör att som publik eller som filmtittare eller filmkonsument så blir du väldigt begränsad i ditt urval. Och du kollar endast på det som ges liksom i den här godispåsen av alla filmer. Vilket också Netflix, om man säger, och deras utbud, de försöker ju anpassa det till så bred publik som möjligt. Vilket gör att en viss typ av film också är den filmen som sänds ut. Vilket gör att man får någon blandning av liksom, om vi tar metafor som godispåse, så blir det en sorts blandpåse med det som de flesta gillar som ges ut till alla. Och så får du en publik som bara får ett valt urval helt enkelt. Så man går miste om väldigt mycket både småproduktioner och så vidare som liksom endast visas på kino. Där kanske de flesta inte går eller har möjlighet att gå och sådär. Så att jag skulle säga det är nog väldigt begränsat liksom urval som man får ta del av. Så jag tror snarare att det är det som är, vad säger man, det moderna problemet med film och streamingtjänster, där med piratkopior, så jag tror jag är den tiden är på något sätt lite förbi, och att man har kontrat med de här tjänsterna. Samma sak med Spotify. Kom upp och ta mig.
Ja,
som alltså med Spotify så, där, så tror jag att det är lite samma problematik, för där hade vi ju också folk slutar köpa skivor, folk slutar gå på konsert och lyssna på Spotify, så artister blir tvingade till de här att ha avtal med Spotify för att kunna nå ut med sin musik och därmed tjäna mycket mindre pengar. Och jag tror det är det som händer, samma sak med Netflix och HBO och de här streamingtjänsterna.
Ja, det var ju lite att vi hade något innan som heter Napster, som Metallicas trummis Lars Ulrich blev helt vansinnig på, vilket gjorde att Metallica förlorade ganska mycket fans. Och då bildade man Spotify, så att folk fick betala lite i alla fall för det de lyssnar på. Men jag tycker, vad tänker du Soran? Du sa att du tittar på Lilja Forever 2002.
Ja.
Hur många biobesök har det varit sedan dess?
Oj. Ja, ingen aning.
Nej, men är det 1000 eller 1000?
Det är över 100.
Det är, över 100.
Det är inte riktigt 1000, tror jag inte.
Nej.
Men det är över 100.
Ja, men det är jättebra.
Men jag tänker också på det här med vilken film väljer man att se på bio idag, framförallt när man ser på biografen och man vill ha valuta för pengarna, för att biopriset är ganska dyrt ändå. Då väljer man oftast de här storproduktionerna. Och det finns ju bevis på det, de som går längst på bio. Men jag vill minnas, vid ett tillfälle såg jag en film på en dejt. Jag såg en fransk film på kino. Och det var jag och min dejt i hela biosalongen på premiären.
Mm.
Och det var en fantastisk film. Det är kanske pengarna som styr vad som görs och vad som visas längst på biograferna. Men det kan ju aldrig mäta ens personliga upplevelse, tänker jag.
Vi har fått upp en kille till på scenen.
Ja.
Du får berätta vad du heter. Och så, innan du får säga ditt inlägg så jag frågar dig en sak. Så. Du heter?
Timmy.
Ja, välkommen.
Nu är jag inte lika ung som vår yngsta medlem.
Soran tog upp en sak som jag själv tänkte fråga om. Tittar du på svensk, italiensk, spansk, fransk och brittisk film någon gång?
Faktiskt franska filmer. De har en del bra filmer. Men sen har jag varit väldigt skeptisk, men nu på sistone, tack vare Netflix faktiskt, så har jag blivit sett mer spanska produktioner och franska och utländska faktiskt.
Mm. Men du hade något annat att säga när du kom upp?
Ja, det är Pirate Bay och när sådana saker kom in så sa priserna liksom. Förut gick jag också på bio, men det kostar ju så pass mycket. Och sen nu så kan man ju trycka på en knapp och så kan man streama ner eller ladda ner gratis indirekt filmer från internet. Och det är väl ett problem, tror jag.
Mm.
För då tjänar inte bolagen pengar. Och då är frågan, hur ska man både plisa konsumenten och de stora filmproduktionerna.
Mm. Stanna kvar. Vi ska spela en filmlåt till. Eller en låt som har anknytning till film. Ja, det var David Bowie, Putting Out Fire with Gasoline, som faktiskt har varit musiktema i två filmer. Först Cat People på 80-talet och sen på 2000-talet i Inglourious Basterds från Quentin Tarantino. Vi har fått lite upp annat folk i vår improviserade scen och studio. Robert, vad vill du säga?
Roger. Jag skulle vilja säga att först vill jag säga att Gudfaren tycker jag det är en tramsig film. Men jag tyckte om Dr. Strangelove, eller hur jag lärde mig älska bomben. Det är ju en film om kärnvapenkapprustningen, om det bizarra i kärnvapenkapprustningen.
Ja, en Peter Sellers film.
Ja, och den må vara en komedi, men den är nog så seriös. Så att jag tycker om lite mer sådana filmer.
Okej. Stanley Kubrick har gjort den.
Stanley Kubrick.
Ja. Gillar du flera av hans filmer?
Ja, jag tycker om A Clockwork Orange som är också är bizarr.
Mm.
De två filmerna är mina favoritfilmer av honom. Sen har jag massor av andra favoritfilmer, men jag kan inte ta upp allihopa här liksom. Det går ju inte. Men den här Hur jag lärde mig älska bomben eller Dr. Strangelove, den är ju svartvit.
Ja.
Har du sett den?
Ja.
Är det bra tycker du?
Ja då.
Ja. Ja. Men det är allt jag vill säga. Jag vill bara säga att jag tycker...
Ser du film på bio?
Nej, det är inte ofta. Det var länge sedan jag gick på bio. Okay. Sist så såg jag Star Wars med vad heter han? Harrison Ford när han dog.
Okej.
Spoiler! Det var länge sedan. Det var för länge sedan. Så.
Och du då? Vad heter du?
Martin heter jag.
Ja, jag har så en åsikt om film.
Ja, jag har sett The Irishman ganska nyligen då på Netflix. Och för er som inte har sett den så handlar det om en irländare då. Han har huvudrollen i filmen. Han jobbar till en början då åt italienska maffian och utför arbete åt dem då, så att säga. Och sen så allt eftersom filmen går så blir han lite snällare, för då börjar han jobba som fackordföranden och åt högsta bossen där inom, ja, det är någon slags verkstads ordförande.
Ja, transport.
Ja, transport har det kan vara. Och sen i slutet av filmen då så han ställs sig inför ett dilemma då, för att han, den här fackordföranden då, han gör inte som maffian vill då, och sen så vill då maffian, de vill ha bort honom, men då hotar andra sidan den här fackordförande att han ska göra någonting tillbaka då. Och det tycker jag nästan är det som är bäst i den filmen, just att se den här irländaren och hur han så pratar med den här Hoffa som han heter, fackordföranden, att nu måste du göra så här och så här, så här, annars så kommer de vilja ha bort det. Så. Det tycker jag är det bästa i den filmen. För han är så vanlig och så här, fastän att han gör väldigt hemska saker.
Egentligen så handlar filmen precis som du sa om The Irishman, men också om Jimmy Hoffa som fanns på riktigt och försvann 1975, och ingen har någonsin hittat hans lik, så att kanske blir han kremerad, det vet vi inte, men det är ju det filmen säger i alla fall. Okej.
Så vet jag inte, alltså de pekar ut irländare som väldigt hemska människor i filmen.
Tycker du?
Ja.
Det är väl snarare italienare de pekar ut som...
Ja, men det är irländarna, alltså det är irländarna som gör grovjobbet. Medan det är italienarna som är cheferna.
Ja, kanske. 70-talet, så ja. Cosa Nostra i Amerika, så var det väl. Men jag tycker ändå att de tjatar mycket om folk som har namn som slutar på en vokal. Det brukar ju italienare ha. Okej, då lyssnar vi igen och så kommer nog Kiki upp här och kanske Micke också vill säga någonting. Men vi kör en filmlåt. Jag älskar de trummorna på slutet. Detta var i alla fall Burning Bridges från Kellys hjältar, som är en fictionfilm. Inte science fiction, men en fictionfilm rakt igenom. Men den är ganska kul att titta på. Peter!
Ja, just det. Jag har funderat lite på vilka filmer som har betytt något för mig. Och jag kom tänka på en tecknad film. Ja, den har faktiskt finns ju både som riktig film nu och den finns som serie också. Det är Landet Narnia, eller Chronicles of Narnia heter de på engelska.
Och jag visste inte egentligen på den tiden när jag såg det här tecknade, jag tyckte den var skrämmande med den här häxan och så, att det var ju ett kristet tema i den här filmen också. Och sen när jag blev kristen många år senare så såg jag det här temat också, att det fanns i den filmen. Och det som tilltalar mig i den filmen, det är ju just det här att det största kärleken är på något sätt det största offret. Jag kan, de flesta har kanske sett filmen, men jag behöver inte...
Hur menar du då?
Ja, alltså filmen...
Alltså den största kärleken, den största offret.
Ja, du menar så. Ja. Ja, alltså just att kärlek är uppoffring då, det är så jag tänker. Att det, den som kan till och med ge sitt liv för någon annan, det är typ det största, den största kärleken, tänker jag.
Okej.
Okay. Mm. Jag har sett filmen, Aslan. Han går ju döden.
Ja, just det.
Och Lucy står och grinar.
Ja.
Ja, det gör jag också när jag ser den. Det är fruktansvärt alltså. Mm.
Ja, Aslan är ju lite som Jesus karaktären, ja, då i Bibeln. Så att det... Mm.
Ja, men jag kommer ihåg, de förlöjligar ju honom också. Binder ju honom och sånt. Och, ja, det är fruktansvärt.
Men Narnia, heter det?
Eller ja. Narnia, ja.
Mm. Är det den när några småungar går in i en garderob och, kommer, och så kommer de ut i vintern?
Ja, just det. Det är den filmen.
Jag såg lite på den förra julen. Det är väl en sån de kommer till visa varje jul kanske.
Mm.
Okej. Okay. Kiki, vad är ditt förhållande till film?
Jag älskar film. Det är, som Soran sa, verklighetsflykt. Och så tycker jag om filmer som skildrar verkliga händelser. Så Patch Adams är faktiskt är en av mina favoritfilmer. Och det är den bästa filmen tycker jag med Robin Williams. Och jag tycker om att titta på filmer som handlar om djur. Till exempel Lassie. Och jag borde inte sitta och titta på sånt där, för jag börjar ju storskjuta. Ja, jag vet inte varför jag utsätter mig för sånt här egentligen. Men. Och sen tycker jag om såna här övernaturliga filmer som X-Men och en serie som heter The Umbrella Academy. Och så är det The Warriors och Drottningens Korg och allt möjligt. Alltså det är olika genrer liksom så. Och jag går på bio och Drottningens Korg såg jag på bio sist. Så att det är ruskigt dyrt att gå på bio nu för tiden. 130 spänn eller vad det var så att.
Ja. Du berättar om Lassie.
Ja.
Jag kommer ihåg den från när jag var pojk. Vet du vilken serie som jag tyckte var jobbigast?
Nej.
När grabben fyller år och så tror han att han ska få Lassie tillbaka. Och så får han ett penskrin.
Ja, just det. Ja, det är fruktansvärt.
Ja, fy fan vad taskigt.
Ja, men jag tycker det med när den farbrorn och resande, de rånar i honom och så dödar de i hans hund.
Ja, just det.
Då sitter jag och storskjuter alltså.
Travelers.
Ja. Och sen slutserien när Lasse verkligen kommer tillbaka. Oj, 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 vad man lipar alltså.
Vilken är den bästa film du någonsin har sett?
Det finns ju jättemånga, men den här Persiärnamnstället tittar jag på hur många gånger som helst.
Okej.
Okay. Ja, det är verkligen en favor. För den innehåller ju sig hela känslospektrat.
Okej. Okay.
Ja, man blir glad, man blir ledsen, man blir chockad och så liksom.
Peter?
Jag har en tanke, alltså det handlar inte så mycket om det, men just när man ser en film, att det beror också rätt mycket på hur man mår just när man ser filmen, hur mycket man tycker, hur mycket man uppskattar den. Idag kan det vara så ibland att jag har sett en film och så tyckte att den var rätt så dålig och jag har inte mått så bra. Och sen vid ett annat tillfälle så har jag mått mycket bättre och sett samma film och tyckt den var bra. Så jag tror att det är lite där att vi uppfattar filmer efter hur vi mår själva också. Att det finns en, kanske inte att en jättedålig film blir jättebra, men det kanske finns en viss, att en okej film kan bli bra och en okej film kan vara dålig i ett annat sammanhang kanske, tänker jag.
Ja, jag brukar välja filmer efter mitt mående.
Ja, det är också ett annat sätt. Ja.
Men har ni sett några filmer som inte är amerikanska eller ens engelskspråkiga?
Ja, jag har sett med Gerard Depardieu ett par stycken.
Ja. Vilken är till exempel?
Ja, nu är den, alltså den är amerikansk, engelsk, den heter Gifta på låtsas i och för sig, men han är ju med.
Kanske inte är hans bästa film.
Nej, den är lite smålarvig. Ja. Men det är ju bara för att det gör Depardieu, det tittar man ju liksom.
Micke stampa, han vill in.
Jo, jag vill säga så här att det finns ett bäst sätt som man ska göra en sån här vanlig film på. Och det finns något som heter filmkunskap då. Och då är kravet då att man ska ha en huvudkaraktär då och en drivande karaktär. Det är de här olika rollerna då som de här skådespelarna har, de här karaktärerna i filmen då. Och så är den en antagonist som är emot då liksom den drivande karaktären, och huvudrollen är oftast en person som förändras i filmen då under tid. Jag ska säga, jag tycker inte så mycket det är så roligt att se på film. Jag tycker roligare att se på såna här serier. Och något säger mig nu att serier, de har inte den där film, de är inte uppbyggda på samma sätt som den här filmkunskapen. För då är det liksom det är en serie som följer liksom med olika episoder då. Och det var en serie som jag tyckte var som jag tyckte om, den hette Westworld då, och det är en science fiction serie då som handlar om att i ett framtida scenario då, alltså någonstans i framtiden då, har de gjort en nöjespark då med robotar, mänskliga robotar, och det är en västernvärld då som alla som besöker den, de kan leva ut som ett sandlågsläge i liksom i verkligheten, och de här robotarna, de får liksom verkligt liv, och de som styr den här parken, de försöker allting för att de här robotarna inte ska bli medvetna om att de är inga riktiga människor. Och det här med science fiction och så, jag tycker Star Wars, jag förstår mig inte på Kärnornas krig, för jag tycker inte det är så mycket sci-fi, det är mer drama, och att det är inte så mycket av den där karaktären av sci-fi liksom, att man ska gå in på man generaliserar människan utifrån ett vetenskapligt perspektiv. Det är inte så mycket sånt i Kärnornas krig faktiskt, tycker jag. Ja, vad tänker du, Göran?
Ja, jag tittar ju inte på den typen av film, men jag tänkte på det du sa om hur man lägger upp en film, och det har du alldeles rätt i, inte bara vad det gäller skådespelarna, utan det här lär man sig på när man läser film, att det är först en introduktion där man presenterar karaktärerna, och sen så får man reda på konflikten, och sen så blir det upptrappning, och sen så blir det lösning, och så till slutet så är allt lugnt och bra. Det är bara det att skillnaden mellan amerikanska och europeiska filmer är ju att amerikanerna oftast tar lagen i egna händer och använder vapen. Så varannan amerikansk film är i stort sett reklam för NRA på något sätt. Och det, så gör man inte i Europa, för där har vi ett annat upplägg. Det tråkiga med amerikansk film det är liksom att vad det gäller brottsfilmer, det är att det är aldrig någon som får stå till svars, för att de blir ihjälskjutna i slutet. Så det är ingen som får 300 års fängelse i amerikanska filmer.
Du säger brottsfilmer, då tänker jag på kriminella grejer, och yeah. Då var det folk som sa att det är mycket pang-pang på tv, sådana här pang-pang-filmer, och sa de förra tiden att det är inga bra filmer, och så känner man sig man blir så där upphetsad och vill gå och se på en pang-pang-film på bio då. Och jag var ju så att jag var alltid förbannad när jag hade sett en sån film på bio. Jag gick hem, jag var alltid så där förbannad och upprörd.
Jag förstår det.
Men du nämnde det där med att amerikanska filmer, de var lite lagda. Så NRA, sa du rätt?
Vad sa?
Du sa att de här amerikanska filmerna är vinklade för de gör reklam för...
National Rifle Association. Ja. Association. Det är de som alla amerikaner ska få ha vapen.
Okej, så då var jag inne på rätt ämne, just det där med pang-pang.
Ja. Men i amerikanska filmer så är det som är lösningen och inte det juridiska systemet. Förstår du vad jag menar?
Ja, då vill hellre ha anarki då.
Hjälten tar lagen i egna händer. Vi ska spela en låt och sen så kommer vi tillbaks. Det här blir näst sista låten. Klockan är 10:03. Ja, vad vore en filmtimme utan James Bond? Här var det... Jo, men vad heter hon? Tina Turner heter hon, ja. Timmy, du hade något att fråga om. Eller säga.
Ja, vi var inne på tema om Narnia och då tänkte jag lite på Tolkien och lite sådana filmer.
Ja, hålla...
Men den närmare micken, jag är lite ovan. och jag kände, det var väl under andra världskriget och jag kan känna igen det här kristna temat och det onda, det goda, det mörka. Och jag tror även många utav, till och med de som var med i Star Wars, var med under andra världskriget och deltog i krig faktiskt. Så när de gjorde de här filmerna, jag tror att de var lite inspirerade av det faktiskt. Och sen tänkte jag fråga kritiken. Det har ju kommit en ny maffiafilm, Gotti, som inte har fått så bra recensenter. Jag tror det är John Travolta som spelar Gotti.
Mm.
Vad tycker du som är kritiker? Har du hört något om den?
Nej, ja, det har jag faktiskt inte. Men jag vet mycket väl vem John Gotti var. Han tog över Gambino-familjen i New York och han körde det vanliga maffiastiket med stora bilar och bling-bling och sen hamnade han i fängelse ett litet tag och sen hamnade han ett mycket längre tag. Och hans barn och barnbarn har ju dykt upp i sådana här dokusåpa där de lever på arvet av hans pengar. Jag tror inte de är gangstrar, men John Gotti själv var en ganska slät figur som gangster. De som var före honom var betydligt mycket tuffare. Men tack för tipset, jag ska kolla upp det.
Ja, tack så mycket.
Så vi är en ny person på scen.
Jo,
som har skrivit manus på en servett.
Ja, de bästa idéerna som framkommer på en servett. Så sa det Spielberg. Så kort och snabbt. När vi pratar om film, apropå film. Så film är en ganska, ganska ung fenomen. För det har varit kring omkring... 120-130 år. Och det absolut den första filmen som gjordes i Sverige var på år 1897 och det filmades av en regissör, en fransk regissör som skickades till Sverige för att filma den Expo Stockholm 1987. Och den här regissören var en anställd av Le Lumière Frère. Så han skickades till Sverige och han använde en svensk fotograf.
som var hans lärjunge. Och då filmades de den reception av kungen Oscar den andra 1897 i Stockholm. Så det var den första film i Sverige och den första experimentella film. För då var filmen en ganska nytt grej. Det var en helt obegripligt koncept att se att bilder skulle kunna ses som rörliga bilder. Så det var en helt experimentell koncept. Så det var 1897. Och apropå tecknade filmer. Det finns han heter Victor Bergdahl från Stockholm. Han gjorde den första animerade filmen som också skulle kunna kategoriseras som experimentella, för det var en helt experimentell grej. Och han tecknade en kapten Grog. Och det är något som finns på YouTube. Om man ser på dem, han gjorde det 1908-1909. Då var 60 år innan Who Framed Roger Rabbit. Men det var precis samma koncept. Så det var en helt otrolig grej. Och sen vill jag påpeka att det är viktigt att man tittar tillbaka i tiden. Och till exempel mellan 1914 och 1923. Då var det det så kallade the golden age of svensk filmer. Och då kan man kolla till Victor Höström, Maurits Stiller, olika filmer som de gjorde. Och bland annat Körkarlen, en av de bästa som finns. Och återigen, om man tänker på att film skapades 1887 och inte ens 10 år, och då hade gått, och då Victor Höström var redan fullt upptagen med dessa fantastiska filmer. Och då avrundar jag med någon kille som föddes här i Lund. Han heter Viking Egeling. Hans pappa är tysk. Han emigrerade från Tyskland till Sverige. Och så Victor Viking Egeling föddes 1880 typ. Och han är den första inte bara experimentell utan också han var den första som gjorde abstrakta dadaism. Ja, han gjorde dadaism filmer. Och det här är ganska betydligt för mig, för han var svensk, men Sverige och den etablissemang i Stockholm erkände inte hans arbete, och därför han blev mer tysk än svensk. Han dog i Tyskland. Och när jag var i Düsseldorf för ett år sedan och besökte en filmmuseet i Düsseldorf, de betraktas Viking Egeling som tysk och inte som svensk. Och här i Sverige var det historiska museet i Stockholm, de köpte hans manus och alla dessa grejer, men då var de förfalskade av Hans Richter som var tysk och som ville ha fame ute på Viking Egeling. Så Viking Egeling, han blev lite besviken av Sverige och det kulturella etablissemanget i Stockholm. Och det är allt. Tack så mycket.
Ett stycke svensk filmhistoria som började med Bröderna Lumière. Klockan börjar bli mycket, men Peter, du skulle vilja säga?
Ja, lite snabbt. Jag tänkte på fler filmer som jag gillade. Tänker jag på Rocky. Det kom många Rocky-filmer, men kanske speciellt Rocky 1. Om den här fattige boxaren som får en möjlighet att gå en match mot Apollo Creed, som är världsmästaren då. Och han får kämpa sig dit och han får träna, och det här det lockar mig väldigt mycket, det här passionen för träning, för verkligen gå in för någonting med hela sitt liv, hela sitt hjärta. Så det, och sen är filmen också drama, att den är sorglig samtidigt. boxningsmatchen i sig är kanske inte det bästa i den filmen egentligen. Men allting runt omkring filmen.
Jag håller fullständigt med det här om Rocky 1. Rocky 17 vet jag inte om den har kommit dit i den, men någonstans borde han sluta i alla fall.
Mm. Det har ju kommit de här Apollo Creed-filmerna också. De har jag sett på bio, jag tror det är 2 Apollo Creed. Okay. Som är, eller de heter Creed-filmerna. Okay. Och det är ju, Rocky är ju då tränaren till Apollo Creeds son, tror det är. Aha. Och de är ändå förvånansvärt bra, tycker jag, för är fullt godkända filmer.
Aldrig hört talas om, men tack för tipset.
Mm.
Innan du lägger på luren här. Du eftersökte icke-amerikanska filmer.
Jag bara undrar om ni tittar på icke-amerikanska filmer.
Det gör jag. Jag har sett en film på 90-talet som heter Gaggio Dillo, som var väldigt bra. Om zigenare.
Ja.
Har du sett den?
Ja.
Den är bra?
Ja.
Jag har alltid velat säga.
Jo, Göra, vad vet du om Hollywood och amerikanska filmer? De är lite speciella. Kan det vara som de tror att det är politiskt lagt med det, att det är hemligt? Varför det är så mycket pengar inblandade, varför vissa filmer får så mycket pengar, vissa inte då? Ja, hela världen ska se Hollywoodfilmer. Det är så kommersiellt.
Ja. Allting bottnar ju i pengar och avkastning. Det som jag tycker är väldigt, väldigt konstigt, det är att när vi har en europeisk succéfilm så visas inte den i USA, utan man köper loss rättigheterna och manuskriptet och skriver om det och gör en amerikansk variant på filmen. Okej, så långt. Men sen så är det någon som tar tillbaka de filmerna till Europa och folk går och tittar på dem. Det fattar inte jag riktigt.
Du pratar om de filmerna som europeiska filmerna som amerikanska Hollywood måste göra en amerikansk version av.
Precis.
Ja, de hade väl gjort en version av den här Millennium-trilogin och så. Aha. Exempelvis. Jag vet det var en fransk franska filmer som jag tyckte var väldigt bra. På svenska heter de Visitörerna då. Det var känner du till det?
Ja.
Vet du om det finns en tredje film?
Nej, det vet jag inte.
Nej, för jag har bara sett den första och andra och sen slutar andra filmen som att jag vill se tredje filmen. Det är väldigt tråkigt, men den här amerikanska versionen av dem den är ju liksom, den slutar så här att du behöver inte komma en ny film. Det är samma skådespelare också. Det är samma franska skådespelare, huvudpersonen typ i den här amerikanska också.
Hörru du, din pratmakare, jag har en grej här.
Ja.
Det är så här, angående den här Rocky-filmerna så gillar jag faktiskt som här Karate Kid. För det är någon liknande tema. Man kämpar och det händer grejer i privatlivet och sånt.
Ja, just det. Ja, Karate Kid. Ja, jo, de har jag sett också, de filmerna.
Ja.
Jag tycker också Karate Kid 1 kanske är den bästa av dem.
Ja, jag tycker det också.
Okej. Okay. Jag kanske skulle ta och göra sig en egen film, en europeisk film i Hollywood, så kan inte Hollywood köpa upp den och göra om den, för den är redan inspelad i Hollywood. Vad tycker du om det, Göran?
Ja, mitt tydligaste exempel är det var när jag pluggade, så när jag kom hem så var jag alltid trött, så slängde jag på tvn och då hade jag en kanal som hette Fox med V. Och där visade de en film, en holländsk film med tyska texter. Och jag kunde så mycket tyska och det holländska språket var så likt det skandinaviska. Så jag hängde med i den filmen. Det var en kemilärare som kidnappade en kvinna på måfå. Och så mördade han henne och grävde ner henne. Och sen så parallellt så handlade det om kvinnans pojkvän som letar efter henne. Jag köpte amerikanerna, både manusförfattare och hela gänget, över. Och då slutade med att pojkvännen hittade kvinnan innan hon skulle grävas ner. Och det blev ett jätteslagsmål. Och han räddade henne. Helt meningslöst. Den hette The Vanished, om ni har sett
det. Ja, de försöker rätta till de här filmerna helt enkelt. Ja.
Men grejen var ju att kemilärarens enda mening det var att han skulle säga om han klarar av det eller ej, och det gjorde han i originalet men inte i den amerikanska. Nu är programmet slut och vi ska avsluta med ännu en låt. Tack så mycket.